بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا، välkomna. Vi välkomnar också våra gäster från andra städer. Mashallah. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 26. Där så säger författaren: Bab ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande spåmän och dess gelikar, de som liknar spåmännen. Och som vi nämnde i förra lektionen så kommer författaren att nämna 7 stycken kapitel som är relaterade till varandra, som har att göra med magi och spådom och horoskop, som alla går tillbaka till yani dessa a'mal shaytaniya, där dessa människor har tagit hjälp av shayatin. Och vi talade förra veckan om magi och vad som hör till magi. Spådom faller in under magi. Och det är väldigt likt, då både spåmannen och trollkaren får hjälp av shaytan. Spåmän jobbar med hjälp av shaytan. Och de får ingen hjälp av shaytan och får ingen information om dolda saker utan att ge några gentjänster. Precis som trollkaren, yani gör saker som är kyrk för att få gentjänster av shaytan. Så spådom och magi är relaterat. Och det kan även vara så att spåmän sysslar med magiker sysslar med spådom och spåmän sysslar med magi. Så de är relaterade till varandra. Och det här är ett viktigt ämne, för tyvärr så finns det mycket spåmän i världen och speciellt i muslimska länder. Och det finns tyvärr okunniga muslimer som vänder sig till spåmän för att söka svar på viktiga frågor. Och det här är någonting som vi måste förstå faran av. Att det kan vara så allvarligt att det tar människan ut ur islam. Att vända sig till dessa spåmän. Att tro att dessa spåmän känner till framtiden är kufr. Att tro att någon annan än Allah har kunskap om framtiden är kufr. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att endast han har kunskap om det fördolda. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Allah säger att han har nycklarna till det fördolda. Ingen känner det fördolda förutom Allah. Den som påstår att någon annan än Allah känner till det fördolda har begått kirk och kufr i sin tawhid och rububiyya. För från tawhid och rububiyya är att särskilja Allah i sin tro att endast Allah har kunskapen om det fördolda. Så man säger att den här spågubben vet vad som händer imorgon och känner till framtiden, då har man gärna gjort kyrk i sin tawhid och rububiyya. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och vi finner att dessa spåmän finns i många länder, och speciellt länder där folk är okunniga om islam. Där det kanske inte finns så många ulema och folk kanske inte kan arabiska och folk har blivit svaga i religionen. Då finner man att dessa människor får mycket utrymme. Och folk vänder sig till dessa spåmän för att då få hjälp. Och ibland, subhanallah, folk vänder sig till spåmän för att då gärna söka svar på framtiden. Och det är då haram kyrk. Eller de vill kanske ha hjälp med förlorade objekt. Vart ligger den här saken? Den här saken blev stulen. Hur kan jag hitta den? Och så vidare. Och de här trollkarlarna, eller dessa spåmän, jobbar ju med jinner. Och kan ibland ge information om vart förlorade objekt finns någonstans. Och det är det som är så äckligt med de här spåmännen, att de samarbetar med jinner. En person går in till spåmannen för första gången och spåmannen får direkt kontakt med hans jinn, med hans karin. Och då säger spåmannen: välkommen, han vet ditt namn, han vet vart du bor, vart du jobbar, din bakgrund, allting. Och personen som kommer in och är okunnig och säger: han vet vad jag heter, han vet vad jag kommer ifrån, han vet allting om mig. han sätter sin tillit till honom direkt och är beredd att betala för att få information av den här personen. Och på så sätt lurar de folk. Och det här är någonting som har funnits i tusentals år. Spåmän. Att de berättar om saker som händer på andra sidan jorden och så vidare. För många av de här jinnina rör sig jättesnabbt. Som Sheikh bin Baz nämner i hans förklaring på Kitab Tawhid. Att många av jinnina rör sig jättesnabbt. Och han berättar från Ibn Kathir i Bidaya wa Nihaya. Att till och med när Ali radiyallahu anhu mördades. Så spred sig nyheten direkt till Sham. Direkt så fick de reda på det genom jinnor att Ali hade dödats av den här personen. Så att de yani, rör sig otroligt snabbt och för vidare den här kunskapen då till spåmännen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen i en väldigt viktig vers som faktiskt är relaterad till det här. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا. I den här versen i surat Al-An'am, vers 128, som kan översättas till den dag då han församlar dem allesammans. Den dagen då Allah samlar människorna och jinnerna. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala till jinnerna: Ya ma'ashar al-jinn. Samling av jinner. Och då så kommer då Allah subhanahu wa ta'ala säga: samling av jinner. Ni har säkerligen övervunnit många människor. Deras vänner bland människorna ska då säga: vår herre, vi drog nytta av varandra. Men vi har nu nått den tidsgräns som du har satt åt oss. Och då så säger Allah: elden blir er boning och där ska ni vistas för evigt. Till slutet på versen. Men i alla fall i den här versen så samlar Allah subhanahu wa ta'ala människorna och shayatin al-jinn på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att de då jinnerna, han kommer att säga: ni har övervunnit många människor. Och då så säger människorna att vi drog nytta av varandra. Och det nämns i tafsir Ibn Kathir, Tabari och Al-Baghawi. Ni har övervunnit många människor genom att locka dem vilse. Genom jinnerna lurade majoriteten av mänskligheten, eller hur? De flesta folk följer shaitan och följer dessa då jinner som jobbar åt den stora shaitan. Vi drog nytta av varandra. Hur drog jinnerna nytta av människorna? Och hur drog människorna nytta av jinnorna? Yani, de nämner här i tafsir, de drog nytta av varandra. Alltså människorna drog nytta av jinnerna genom att lära sig magi och spådom. Som dessa jinner skönmålade för människorna. Det här var den nyttan som de här människorna drog av jinnerna. Att de lärde sig magi och spådom. Och jinnernas nytta av människa var att de gick vilse och följde shaitans väg. Så här finner man att kunskapen om magi och spådom kommer från dessa shayatin. Och i det här kapitlet så nämner författaren ett flertal hadither. Och vi kan börja med att läsa de första haditherna. Författaren nämner hadith som berättas i Sahih Muslim från vissa av profetens fruar, alaihi salatu wassalam. Att profeten alaihi salatu wassalam sa: Man ata arrafan fasa'alahu an shay fasaddaqahu lam tuqbal lahu salat 40 yawma. I denna hadith så sa profeten a.s. Den som går till en arraf, alltså en spåman, och frågar honom om någonting och sen tror på honom, får inte sin bön accepterad under 40 dagar. Och det berättas också här från Abi Huraira radiyallahu anhu från profeten a.s. att han sa: den som kommer till en kahin och tror på honom har förnekat det som uppenbarats till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith finns i Abi Dawud och andra, och den är sahih. Och det berättas också här från Abi Huraira att den som kommer till en spåman eller yani siare och tror på honom. Bima Yaqul, yani han har förnekat det som uppenbarades för Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dessa hadither så lär vi oss domen av att gå till en spåman. I den första hadithen som finns i Muslim så säger profeten alaihissalam att den som går till en spåman, och här nämns det i både boken och i översättningen fasaddaqahu, och tro på honom, det här ska ni sätta inom parentes. För det här tillägget finns inte i Sahih Muslim. Yani, det finns inte tillägget och tro på honom, utan det här finns i Musnad Imam Ahmed. Yani, hadithen i Muslim är, den som går till en spåman kommer inte få sin salah accepterad på 40 dagar. Det är det som finns i Muslim. Den som går till en spåman. Bara att gå till en spåman och fråga honom gör att personens bön inte blir accepterad på 40 dagar. I andra hadithen, den som går till en spåman och frågar honom och tror på honom, vad är straffet för honom? Han har förnekat det som uppenbarats för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så här har vi två stycken bestämmelser. Ett, den som går till en spåman och inte tror på honom. Han bara går dit för att kolla, fråga, skoja. Han går bara dit för att höra någonting, men tror inte att han har kunskap om det fördolda. Hans straff är att hans salah inte accepteras på 40 dagar. Två, den som går till en spåman och tror på honom att han har kunskap om det fördolda, han har förnekat det som uppenbarats för Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och det är Koranen och Sunna. Så här har vi två olika nivåer, eller olika straff av att vända sig till spåmen. Den första hadithen bevisar då att det är förbjudet att gå till spåmen även om man inte tror på dem. Man ska inte ens gå nära dessa spåmän. Och straffet för en person som går till en spåman är att han får inte sin bön accepterad på 40 dagar. Och det här betyder inte att man ska lämna bönen i 40 dagar, som vissa okunniga människor tolkar hadithen. Och samma straff nämndes ju också gällande den som dricker alkohol, eller hur? Att hans salah accepteras inte på 40 dagar. Då säger vissa okunniga människor, men då ber vi inte på 40 dagar. Eller man får inte be om man har druckit alkohol på 40 dagar. Och det är en helt felaktig förståelse som ingen av ulema har nämnt. Utan som Nawawi nämner, ijma' al-ulema, på att yani personens, han får ingen belöning för sin salah, men han behöver inte ta igen den. Eller han måste ändå be den, men han får ingen belöning under dessa 40 dagar för sin salah. Så en person ska inte ens vända sig till en spåman. Och gör man det utan att tro på dem, så får man inte sin salah accepterad på 40 dagar. Och det lades till i hadithen av Muawiyah radiyallahu anhu att han sa att man ska absolut inte gå till dessa spåmän ihtiqaran lahum, för att förnedra dem. Wa i'radan anhum wa imatatan lahum. Yani man ska få folk i samhället att vända sig bort från dem och låta dem dö ut. För faran är att om man går till spåmen utan att tro på dem, som Sheikh bin Baz nämner, du bara går dit och så vidare, så höjer man upp dem i samhället och får folk att vända sig till dem. Okej? Okay? Utan man ska bara lämna dem, och man ska, om det är ett islamiskt samhälle, anmäla dem så att polisen stoppar dem och så vidare. Så de ska inte ges något som helst utrymme, utan de ska stoppas. Sen har vi den andra kategorin. Och det är en person som då vänder sig till spåmän och tror på det som de säger. Den här personen har förnekat det som uppenbarats för Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och vad är det som har uppenbarats för Muhammed alaihi salam? Koranen och Sunna. Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Kull la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Säg, ingen annan än Allah, eller ingen i himlarna och på jorden, känner till det fördolda förutom Allah. Så Allah säger i Koranen, endast han känner till det fördolda. Den här människan går till spåmannen och säger att han känner till det fördolda. Då har han förnekat Koranen, eller hur? Det är kuffer. Allah säger, ingen känner till det fördolda förutom han. Och de här människorna går till spåmannen och säger, nej, han känner till det fördolda. Då har han förnekat Koranen och Sunna. Så det är kuffer akbar. Att tro att dessa spåmän känner till framtiden. Och det är också koffer för spåmannen själv, då han påstår sig känna till framtiden. Och som vi sa, att spåmannen får inte ge en information av jinnerna förutom med hjälp av att han gör kyrk. Och här nämns ju också i förklaringen av ulema att spådom var väldigt vanligt i början av, innan islam. Så var spåmännen väldigt mäktiga på den arabiska halvön. Och även kungar och så vidare hade spåmän som de förlitade sig på. Och de brukade tjuvlyssna på vad som sades i himlen. Det här har vi nämnt tidigare. Eller hur? Hadithen om hur shayatin sätter sig på varandra för att tjuvlyssna på vad änglarna säger. Allah subhanahu wa ta'ala berättar för änglarna någonting som ska hända. Och änglarna pratar sinsemellan. Och jinnerna försöker att tjuvlyssna på vad änglarna säger, vad Allah har bestämt. Och om de fångar någonting som änglarna säger, så flyger de ner till en spåman och berättar den här informationen och lägger till 99 lögner. De lägger till 99 lögner. Och spåmannen säger till folk, den här är en sanning och 99 lögner. Och när folk ser den här sanningen hända så tror de på allt som spåmannen säger. Eller hur? Men det nämndes ju i surat al-Jinn att när uppenbarelsen kom så började Allah subhanahu wa ta'ala att skydda himlen från dessa tjuvlyssnare. Och skjuta ner dem med hjälp av stjärnfall. Med hjälp av fallande stjärnor och kometer och liknande. Så efter det att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade Koranen och under dess uppenbarelse, fram tills idag så har det här minskat. Det är svårare för jinnerna att tjuvlyssna på vad som sägs i himlen. Men, som vi sa, dessa spåmän samarbetar ändå med jinnerna, med folks karin, och ger dem information om personen och kanske förlorade objekt och så vidare. Och på så sätt så vinner de folks förtroende. Och de säger också åt folk att göra saker som kanske är kufr eller kyrk. För det är hela syftet att vilseleda folk. Någon kommer och säger jag vill ha lycka. Han säger okej, men då ska du ha den här amuletten. Ja? Eller du ska slakta en svart tupp vid den här graven. Och så vidare. Det är saker som är kyrk. Och då har de uppnått sitt mål i att vilseleda folk. Så det är absolut inte tillåtet att vända sig till dessa spåmän. Ulema har nämnt ett undantag. Och det är en person som är alim, som går till dessa spåmän för att avslöja dem. Han går dit direkt och avslöjar dem. Kanske debatterar med dem. Eller avslöjar dem framför folk att de är lugnare. För att sätta dem på plats och för att stoppa dem. Det här är enda undantaget. Sen berättas det från Imran ibn Hussein marfu'an, yani från profeten alaihissalam, att han sa laysa minna man tatayyara aw tutayyara lah. Han är inte från oss. Den som tyder omen eller den som ber om att man ska tyda omen åt honom. Han är inte från oss, den som spår åt människor, eller inte heller den som ber att bli spådd. Eller den som utövar magi eller ber att magi ska utövas för honom. Och den som går till en kahin och tror på det han säger har förnekat det som uppenbarats för Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I denna hadith så nämner då Imran ibn Hussein radiyallahu anhu från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han sa laysa minna, han är inte från oss. Vad tyder denna mening på? Laysa minna.
Han är inte en av bestående.
Det är inte från oss,
ja. Det här. Ja, den synden som nämns efter, är den stor eller liten? Ja? Stor. Namn. Vi har nämnt definitionen av en stor synd. Att det är någonting som har ett straff i dunya eller akhira. Bestämt straff som har nämnts i Koran eller sunna. Eller personen har fått till exempel Allahs eller profetens förbannelse. Alayhi salam. Eller profeten alayhi säger han är inte från oss. Laysa minna. Eller la yu'min. Han är inte troende. Han negerar tron eller att han är från denna umma. Detta tyder på att det är en stor synd. Taib, leysa minna. De sakerna som nämndes i denna hadith, vissa är värre än andra. Taib. Och vissa av de här sakerna tar människan ut ur islam, och vissa kanske inte tar människan ut ur islam, men de är yani shirk asrar. Taib. Så vad var det som då som nämndes? Det var först skrock, men tatayyara. Den som yani sysslar med omen, med vad sa vi, skrock, vidskepelser. Eller den som ber att man ska utföra det här omen åt honom. Och det här kommer att komma senare i boken. Ett eget kapitel om skrock, att tatayyur. Och det är också en form av kirk. Och det var någonting som araberna sysslade väldigt mycket med innan islam. Och det är tyvärr också någonting som vi kan se folk syssla med överallt på jorden, att de tror på skrock. Araberna hade som vana att de innan de gjorde någonting viktigt så sökte de då råd hos folk som sysslade med skrock. Till exempel om de ville resa. Vi har nämnt det här, va? Så gick de till en person som sysslade med skrock till exempel. Och han hade fåglar. Om man släppte fågeln till exempel. Om fågeln flög åt höger så betydde det tur. Den här resan skulle vara bra. Om fågeln flög åt vänster eller ramlade eller någonting sånt, så betydde det otur och man skulle stanna hemma till exempel. De sysslade mycket med sånt här. Och just tatayur kommer från det här med ta'ir, yani fågel. Att de ibland då yani hade just mycket skrock beträffande fåglar. Olika fågelsorter och vad fåglarna gjorde och så vidare. Och baserade sitt liv och sin vardag på vad fåglarna gjorde. Och det här är någonting som då är haram i islam. En form av kirk. Och samma sak idag i Sverige till exempel. Att man tror att nummer 13 är otur. En person kanske så här får en resa den fredag den 13, sen jag vill inte resa. Det är skrock. Allah har inte gjort det här numret till ett otursnummer. Och det betyder ingenting alls. Eller att man tas under en spegel. Eller går under en stege. Eller en svart katt går över vägen. Eller man hittar en fyrklöver. Eller att man har en alltså, olika former av saker som folk då tror har påverkar vardagen. Allt det här är kyrk. Allt det här är kyrk. Om man tror att saken i sig själv påverkar vid sidan av Allah, då är det kyrk akbar. Och om man tror att Allah har gjort den här saken till någonting som då tyder på tur och otur, då är det kyrk asrar. Taib. Men i alla fall, här nämnde profeten al-Islam, han är inte från oss. Den som sysslar med skrock och den som ber att man ska utföra yani omen för honom. Och sen så sa han, och den som då spår, den som spår åt folk, och den som ber att man ska spå åt honom. Den som vill få, den som vill bli spått. Han är inte från oss. Eller båda är syndare. Den som spår och den som ber att man ska spå åt honom. Här kan man också lägga till en tredje kategori. Och vem är det? Den som spår, den som blir spådd och den som hänvisar till spåmannen. Och den som tycker om det han gör och sprider det han gör och gör reklam för honom. Han kanske inte spår, han kanske aldrig går till spåmannen, men han skickar folk dit. Sen går till spåmannen. Han kan hjälpa dig, han kan göra dig frisk, han kan berätta sig och så. Det är också haram. Det faller också in under detta. Och sen vad var den tredje? Personen som gör magi. Eller den som vill att magi ska utövas för honom, eller till honom. Profeten Al-Islam tog avstånd från alla dessa. Han är inte från oss. Och det är då kirk, som vi sa, att utföra magi och att vända sig till en magiker. Sen berättas det från Al-Baghawi att han sa Al-Arraf är den som påstår sig känna till Al-Umur bi Muqaddimat. Det är lite fel översatt här, tror jag. Den som påstår sig känna till saker och ting med hjälp av ledtrådar. Det ska inte vara förflutna händelser, utan det ska vara med hjälp av typ yani ledtrådar eller förkunskaper, kan man skriva. Med hjälp av detta så hittar han saker som är stulna eller förlorade och liknande. Medan Al-Kahin, det sägs att han är en person som då berättar om det fördolda i framtiden. Och det sägs att han är personen som berättar om vad personen yani, döljer inom sig. Och Ibn Taymiyyah säger att Al-Arraf är namn på Al-Kahin och den som då tyder stjärnor och den som yani, Rammal, yani, spåmannen och liknande. Och alla personer som då försöker spå in i framtiden. Yani, det här är bara synonymer. Kahin, Arraf, Munajjim, Rammal. Det är bara synonymer på spåmän. Det är samma sak i slutändan. Och islam lägger inte vikt på hur personen spår. Så länge han säger att han kan spå i framtiden eller hitta förlorade objekt och sånt, då är han en spåman. Hur han än gör. Det spelar ingen roll om man har en kula att spår i. En sån här kula som han spår i. Eller om han spår i kaffekoppen. Eller om han slänger stenar. Rammal, den som slänger stenar eller ben på ett fat eller på marken. Eller han drar streck i marken och suddar och sen spår. Han är en spåman. Till och med om han skulle hämta Koranen och säga jag ska spå åt dig. Och han börjar öppna och peka spontant. Och sen peka och sidor och nummer. Och säga det här ska hända till dig för det här ordet. Peka på det här ordet och det här ordet och det här ordet. Det är han också en spåman. För att han påstår sig känna till framtiden. Det spelar ingen roll hur han gör. Ingen har kunskap om framtiden. Taib. Det är också viktigt att yani, islam lägger inte vikt på namn. Utan på själva yani, sanningen bakom saker och ting. Haqiqat al-amr. Yani, så länge han säger att han kan spå kallas. Han är en spåman. Vad han än kallar sig för. Han kan kalla sig för wali eller sheikh. Eller yani, rådgivare. Vad som helst. Kallas. Han säger att han tar hjälp av jinner och framtiden. Kallas han är en spåman. Bäst. Punkt slut. Taib. Och sen berättar författaren från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han sa gällande folket som praktiserar numerologi eller talmystik eller talsymbolik och siffermystik och zodiac, men zodiac det är mera zodiac, vad heter det? Det är mera vad heter det? Horoskop. Ja, astrologi. Ja, astrologi kanske är mer känt ord. Han säger, jag anser inte att den som gör detta har någon del hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allahi min khalaq. Yani nasib. Här nämndes en annan form av spådom. Och det är nummermystorik eller talsymbolik. Och vad är det för någonting? Det är att folk till exempel, jag har visat förut de här trollkarlar gör massa fyrkanter med massa siffror. Ja? Skriver massa siffror som inte är sammanhängande och bokstäver och så vidare. Ibland så säger de till exempel att siffror symboliserar bokstäver och ord. Att till exempel alif är en etta, ba är en tvåa, ta är en trea, a är en etta, b är en tvåa och tre, vad säger man, tre är c och så vidare, abc. Så att och de skriver liksom ord som är osammanhängande och sen så blandar de och kanske kommer fram till att det här ska hända i framtiden. Än de spår genom siffror och bokstäver, det här är också en form av spådom som då är förbjuden. Taib. Och en sak som folk gör i Sverige är också det här med, vad heter det? Witchboard. Vad heter anden i glaset? Det är också liknande. Siffror och bokstäver och man ställer frågor till jinner och jinner ska svara och så vidare. Det här är också en form av spådom som är kyrk och inte är tillåten. Och så sa han den som då spår i stjärnor, den som spår i stjärnor, el-munajjim, att det är samma sak. Jag anser inte att den personen har någon del eller någon belöning i nästa liv. Och det här kommer också att nämnas senare i boken, horoskop, astrologi, de som tror att man kan läsa framtiden i stjärnorna. Det är samma sak där, det är också kyrk. Allah subhanahu wa ta'ala har inte satt framtiden i stjärnorna. Utan Allah subhanahu wa ta'ala har skapat stjärnorna med tre syften. Vilka syften?
Navigering.
Navigering.
Zinaten.
Zinaten, det är samma. Rujuman, det är shayatin. och för att skjuta shayatin. Ja. Och det här nämns i surat al-Mulk och surat al-Nahl, eller hur? Och alamat. Och binnajmuhum yahtadun. Så att stjärnorna visar inte framtiden. Och därför är det haram att läsa horoskop och tro på stjärntecken. Att en person som är född i en viss månad och har ett stjärntecken har vissa egenskaper. Att oxe, jungfru, tvilling passar bättre med den här stjärntecknet, och man har ett bra år, ett dåligt år, en bra månad, en dålig månad och så vidare. Och vissa de läser de här horoskopen i Metro och tidningar och sånt, och det är inte tillåtet. Det är också en form av spådom som är kyrk, och det får man absolut inte läsa. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab ma ja'a fi nushra. Kapitlet, vad som har berättats beträffande nushra. Och nushra är att upphäva magi. Att lösa upp och häva magi. Och det berättas här från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam frågades om en nushra. Och han sa att det är min amal i shaitan. Qala hiya min amal i shaitan. Yani det är satans verk. Det hör till satans verk. Och det här berättas då av Ahmed med en god berättarkedja. Och Abi Dawud frågade Imam Ahmed, eller han berättade att Ahmed frågades om en nushra. Och han sa att Ibn Abbas kana yakrahu, yani kan yakrah hada kullu, att Ibn Mas'ud brukade ogilla detta. Och det berättas från Bukhari, från Qatada, från att man sa till Ibn Musayyib, och Ibn Musayyib är en man från tabi'in, rajulun bihi tibb, det finns en man som är sjuk, han är förhäxad, au yu'khadhu an imra'atihi, yani han hålls bort från sin fru. Är det tillåtet för honom att göra nushra? Och då så sa Ibn Musayyib, la ba's bihi. Det är okej. Okay. Så länge han vill gott. Han vill islah. Innan han vill. Yani, uppnå det som är gott. Han vill uppnå försoning. Och vi förbjuder inte det som gynnar. Och sen berättas det från Al-Hassan Al-Basri att han sa, endast en magiker kan få magi att sluta verka. Och Ibn Al-Qayyim sa, en nushra är att upplösa magi från en förhäxande person, och det är två typer. Det ena sättet är att upplösa magi med samma sak, och det är den formen som är satans verk, vilket El-Hassan refererade till. Den som utför en nushra och den som det görs på närmar sig shaitan genom att göra det som shaitan tycker om, och på så sätt upphäver shaitan magi från personen som har förhäxat. Och det andra sättet av nushra är genom ruqya och att söka skydd hos Allah och mediciner och tillåten åkallan. Och denna form av nushra är tillåten. Tayyib. Nushra är då att upphäva magi. Och att upphäva magi kan vara två typer, som Ibn al-Qayyim nämner. Förbjuden och tillåten. Och det första man tänker på när man hör ordet nushra är den nushra som är med hjälp av shaitan. Taib. Där man löser upp magi med hjälp av magi. Vi har nämnt tidigare att shaitan kan förhäxa folk. Shaitan, trollkarlar kan utföra magi och folk kan bli besatta av en jinn. Och det här är någonting som Ahlus Sunnah wal Jama'ah bekräftar. Och det står i Koranen. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Den som äter, tar ränta, kommer att återuppstå som en person som är besatt av shaitan. Surat al-Baqarah. Besatt av shaitan. Yani, det bevisar att en person kan bli besatt av shaitan. Taib. Och vi nämnde också hadithen i Bukhari där profeten alaihissalam blev förhäxad. Man gjorde seher på profeten alaihissalam. Och vi nämnde också i förra lektionen tjänsteflickan som gjorde seher på Hafsa och så vidare. Alla kullihal, seher finns på riktigt. Nefathat i fil'uqad och så vidare. Så hur blir man frisk från magi? Taib, hur blir man av med sin magi och sin förtrollning? Yani, det finns två sätt. Ett förbjudet sätt och ett tillåtet sätt. Det förbjudna sättet är att en person som har seher går till en trollkar. En trollkar och frågar, har jag magi? Och trollkaren säger ja. Hur blir jag av med magin? Och då så gör trollkaren en ännu starkare magi och söker hjälp av shaitan och jinner för att då lösa upp den första magin. Och det här är det som profeten sa, att det är min amal i shaitan. Det här är satans verk. Man kan inte bota någonting dåligt med någonting ännu värre. Magi är kuffer och kyrk. Du kan inte bota magi och kyrk med hjälp av kyrk. Du kan inte vända dig till en mushrik för att bli frisk. Eller hur? Så det är inte tillåtet. Och när man vänder sig till de här människorna, en person som är sjuk med magi, och går till en trollkar, han kommer inte bara säga okej, varsågod, betala 5000 kronor, du är frisk. Eller? Han kommer att säga, yani, gör sujud till en shaitan. Ha på dig den här amuletten. Du får inte göra salat. Du får inte duscha på en vecka. Du får inte... Massa saker som tar människan bort från islam. Gå och slakta en svart tupp vid den här graven. Och så vidare. Igen, gör saker som är kyrk. Då kommer det här att funka och så vidare. Alla kulihal, det är inte tillåtet att vända sig till dessa trollkarlar för att upphäva magi. Och tyvärr vissa människor som är svaga i sin din. Tänker bara på att bli friska. Och det är sant att magi är någonting jobbigt. Det kan vara en plåga. Det kan till och med döda personen. Få personen att förlora sitt förstånd. Få personen att ha otroliga smärtor i kroppen, i huvudet. Och folk kan bli desperata. Men det är en ibtila, det är en prövning. Och man får inte vända sig till de här människorna. Om Allah subhanahu wa ta'ala prövar dig, skulle du vända dig till en shaitan och göra kuffer för att bli frisk? Nej. Utan vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. På det tillåtna sättet ska du söka att bli frisk. Och det är den andra kategorin av nushra som Ibn al-Qayyim nämnde. Där han säger att man kan bota sig med hjälp av ruqya. Vad är ruqya för någonting? Att läsa Koran. Och Sheikh bin Baz rahimahullah säger här i förklaringen. Enligt till exempel att läsa al-Fatiha, ayat al-Kursi, Al-Ma'udhatayn, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. De här surerna är väldigt effektiva mot magi. Al-Fatiha, ayat al-Kursi och Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul huwa Allahu ahad, Qul ayyuha al-Kafirun. Han säger man läser på personen och blåser. Eller man läser på sig själv och blåser. Eller läser på händerna och sen stryker över kroppen. Det här är tillåtet. Ulema nämner också till exempel Amen Rasul. Det är väldigt effektiv. Sheikh bin Baz rahimahullah säger också verserna om seher. I surat al-Araf, surat Yunus och surat Taha. De verserna där Allah subhanahu wa ta'ala nämner den här duellen mellan Musa och trollkarlarna. De här verserna är väldigt effektiva mot magi. Att man läser dem. Och han säger också Sheikh bin Baz rahimahullah att det är tillåtet, och det här nämner han i Fath al-Majid. Det är tillåtet att läsa ruqya på vatten också. För vissa, han säger vissa ulema, de förnekar sig det haram. Det är någonting innoverat i islam, det har ingen grund. Så sheikhen säger, jo det har visst en grund. Och det finns en hadith i Abi Dawud att man kan läsa på vatten, och han säger den är autentisk. Och han säger att man kan också ta sidderblad. Det finns ett träd som heter sidder. Jag tror det heter lotusträd på svenska. Man tar dess blad och blandar med vatten. Man pulveriserar dessa blad i vattnet. Och sen så läser man dessa verser om och om igen på vattnet och blåser. Och så ber man personer som är sjuk dricka vattnet. och tvätta sig med vattnet. Det här kommer inshallah ha en väldigt stark effekt mot den här magin och upplösa magin. Vissa ulema nämner också att det bästa vattnet är, vilket vatten?
Zamzam.
Zamzam och vad?
Regn.
Regnvatten. Wa anzalna minas samai ma'an mubaraka. Allah nämner att regnvatten är välsignat. Och profeten Al-Islam, om det regnade brukade gå ut. Så att han fick regnvattnet på sig. Så sa han att det kommer nära, det har varit nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det är välsignat vatten, regnvatten. Och vi såg också våra shuyukh när det regnade att de gjorde så. De tog av sig sin shimar och så att vattnet kom på dem. Det är mubarak, välsignat. Så det är också ett sätt då att upplösa magi på. Att som rukia, att man gör rukia på sig själv. Någon gör rukia på personen. Eller det nämndes också här dua. Att söka skydd och göra dua. Ulema nämner här yani al-ilha, att man verkligen undergivet vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala med ödmjukelse. Ja Rabb, i sujud och dua. Och visa sitt behov till Allah och se att man är fattig och man är svag. Att man verkligen är i behov av Allah ta'alas hjälp. Eller när man ber Allah azza wa jalla att man ska bli frisk i sujud, i dua. Man söker skydd från det onda som har drabbat en. Bi'idhnillahi så blir man frisk. Och han nämner också här medicin. Är det tillåten medicin? Profetens medicin, alayhi salatu wassalam. Och den bästa medicinen är ju Koranen. Som Allah har sagt att den är shifa lil mu'minin. Och den som vill ha mer insikt i profeten Muhammeds medicin, alayhi salatu wassalam, kan vända sig till en väldigt bra bok som heter Zad al-Ma'ad av Ibn al-Qayyim. I den fjärde volymen där så har han en hel volym handlar om mat och medicin. Och det är den som vissa ulema har yani, som tryckts och kallas för Tibb al-Nabawi, profetens medicin. Och jag tror en del av den finns översatt till engelska, The Prophet's Medicine. Väldigt, väldigt bra bok som tar upp yani, olika former av medicin som islam har nämnt. Som till exempel Habbatu Sauda. Vad är det medicin för? Ja, vad är det medicin för? Nej, allt. Allt förutom döden. En person som har smärtor i magen, vad ska han göra? Honung, precis. Vad finns det mer? Ja, men vi talar om Tibb al-Nabawi, Allah alam. Sjudadlar, ajwadadlar. Sjudadlar från Medina. Det är också något som skyddar från magi och gift. Och sen har vi de andra sakerna som du sa, kanske yoghurt är bra för vissa saker, mjölk, zanjabil, hijama, kopping, att ta ut gammalt blod. Många av de här sakerna är bra och gynnar inshallah.
Qastal-hindi.
Ja, qastal-hindi finns också. Det finns många saker, alhamdulillah.
Vad är qastal-hindi?
Jag vet inte vad det heter på svenska. Men det är ett trä som man...
Vad
är det? Alla kulihal... Det finns olika sorters medicin. Tayyib. Här nämns också i det här kapitlet lite uttalanden. Och lite kawaid här. Abi Dawud nämner att han frågade, eller Imam Ahmed frågades om nushra. Genom att lösa magi. Och vad som här menas med den här frågan är att lösa magi med magi. Och då så sa Imam Ahmed att Ibn Mas'ud brukade ogilla detta. Kana yakra hada kullu. Han ogillade detta. Ordet yakra, makruh. Hur brukar vi tolka det här ordet? Förhatligt. Men ändå halal, eller hur? Ja? Det är något som är makruh, till exempel att stå och dricka. Det är makruh, det är inte haram. Ja? Menar här Ibn Mas'ud att det är makruh? Att lösa magi med magi. Men han menar att det är haram. För oss salaf så brukar man ibland, eller man brukar använda ordet karaha. Och mena att det är förbjudet. Och det är en jätteviktig punkt. Att folk ibland översätter och förstår fel. Den som inte är utbildad i islam har suttit med ulema. Och kanske bara har lärt sig själv och kanske kan arabiska. Han tänker yukra. Ogillat. Det är ogillat att lösa upp magi med magi. Någon kan förstå så. Och någon kan översätta så. Så det är väldigt farligt att ge sig in i att översätta och tolka utan att ha studerat med ulema och förstå vad ulema menar. Att de kanske använder ordet yukra, men de menar yuhram. Att det är någonting haram. Och det här nämns ofta i fiqh. Att i den här madhab så anser Imam Ahmed att det här är makruh. Och då säger ulema nej, de menar att han anser det vara haram som berättas på ett annat ställe till exempel. Men den som är jahil läser att det är makruh. Imam Ahmeds madhab khalas, det är halal. Så det är väldigt viktigt att man förstår sig på de lärdas termer. Och det kan bli väldigt fel när folk börjar översätta och inte har studerat islam. Och jag nämnde för systrarna, det finns någon som översätter böcker till svenska. Han heter Ibrahim Abdallah. Det finns så mycket fel i de här böckerna. Du kan hitta en sida, kanske 20 fel. Svenska fel, grammatiska fel och islamiska fel. Alltså jag har inte slösat min tid på att läsa hans böcker, men jag bara öppnade någon gång. Till exempel Riyad al-Salihin, det stod förbudet att gå framför en person som ber. Nahi anil murur baina yaday al-musalli. Okej? Förbudet att gå framför någon som ber. Ordet framför är på arabiska baina yaday. Framför hans händer. Och det baina betyder mellan, yaday händer. Han översatte förbudet att gå mellan den bedjandes händer. Det är vad säger man, ord han översatte orden bara. Men det är helt ordagrann översättning, men det är helt fel i slutändan. Ja? Hur ska man gå mellan någons händer när han ber? Det går inte. Och sen också det stod att hindra honom, ordet är muqatala, att strida mot honom. Han översatte det också helt fel. Jag vet inte om det var döda till och med, men väldigt, det är helt fel översatt. Subhanallah. Ett annat exempel, och det här var någon av bröderna tror jag som skickade hadithen om Khawarij. Ja, deras beskrivning är att de är unga och dumma. Han är ahdathul asnan sufaha ul ahlam. Unga och dumma. Ordet som används för unga är ahdathul asnan. Ahdath betyder typ ny eller unga eller få år. Han är fåårig. Men asnan, år, kan också betyda tänder. Så personen han hade översatt till att de är dumma och har korta tänder. Ahdath eller asnan, de har fått nya tänder. Men det är fel översättning. Så det är jätteviktigt att gå tillbaka till shuruhat, vad har ulema sagt, hur ulema förklarat hadithen. Kan inte bara översätta språkligt och sen skicka iväg. Det kan bli helt fel. Så man ska vara försiktig med de här sakerna. Alla kollar bara lite exempel här. Sen berättas det också här från Ibn al-Musayyib, som var student till Sahaba. Han frågade som en person som då har blivit besatt av en jinn. Alltså han har fått magi på sig och inte kan närma sig sin fru. Och det här är en form av magi som kallas för sarf. Det finns al-atf och sarf. En form av magi är där man försöker få en man och en kvinna att älska varandra. Man går till en magiker för att få de här paret att älska varandra. Och så finns det sarf, där folk vänder sig till en magiker för att få dem att vända sig bort från varandra. Att skilja sig, att hata varandra. Och som vi nämnde i versen i surat al-Baqara, yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Att mycket av magi är till för att splittra mellan mannen och kvinnan. Han gör en form av magi på mannen eller kvinnan som får, när han ser sin partner blir han äcklad. Det ser jätteful ut. Eller de inte kan ha umgänge. När de försöker ha umgänge så går det inte. Det är bara stopp. Det går inte. Det här är en form av magi som då behöver brytas. Och då frågade man Ibn al-Musayyib, är det tillåtet för en person som drabbas av detta att använda en nushra? Och då så sa han att det är bra. Det är inget fel med det och det är tillåtet. Vilken form av nushra menar Ibn al-Musayyib? Rukya. Det nämns inte, men vi tror det bästa med ulema, och han skulle inte tillåta någonting som är kirk. Så att vi tolkar det här som att han tillät nushra med rukya och det som då är tillåtet i islam. Ja. Det är också viktigt att när man kommer till förståelse av de lärdas uttalande så ska det tolkas på det sätt som är närmast till sanningen. Vi tror det bästa om våra ulema. Om han skulle ha sagt att det är tillåtet att lösa upp magi med magi, är det här ett bevis? Nej, det är inte ett bevis. Han är ingen lagstiftare. Han har inte fått någon uppenbarelse. Vad är bevis i islam? Koran, sunna, ijma, qawl sahabi, qiyas. De här sakerna är bevis i usul al-fiqh. Och det är viktigt att förstå sig på. För vissa människor idag tycker om att följa rukhas. Det är saker som folk, ulema, vissa ulema har gjort fel i. Vissa frågor har ulema gjort fel i. Och ibland är det inte ens ulema, ibland är det en skojare som säger att någonting är halal. Då är det viktigt att förstå sig på, de här sakerna, är det halal eller haram? Till exempel musik. Vissa tycker om att lyssna på musik. Trots att musik är haram enligt alla dessa fem. Enligt Koranet, enligt Sunna, enligt Ijma, de fyra madahib, enligt Sahaba och enligt Qiyas. Allt tyder på att musik är haram. Men vissa ulema halkade, som Ibn Hazm. Alltså det är tillåtet med musikinstrument. Qaradawi, det är tillåtet. Men det gör inte musik halal. Förstår du? Följer vi Ibn Hazm eller följer vi Koranen och Sunnan och Sahaba? Det är vi inte som kristna och judar som gör saker som är haram halal. Eller hur? Någonting var halal, de säger det haram, de säger det halal idag. Eller hur? De är ju så. Så att man ska vara väldigt försiktig. Kolla, är det här bevis? Finns det något bevis på att musik är halal? Nej, det finns inte. Utan alla bevis, som vi sa, tyder på att det är haram. Så att det är väldigt viktigt att förstå sig på vad som är bevis. En lärdmans uttalande är inte bevis i sig själv. Förstår ni? Utan vi kollar på vilka bevis denna lärda man använder. Taib. Och sen berättas det då från Al-Hassan att han sa endast en magiker kan bryta magi. Yani, en person som bryter sihr med sihr är magiker. Det är det han menar. Han menar inte att det är tillåtet att bryta magi med magi. Utan han menar att en person som bryter magi med magi och upphäver den, han är en magiker. Så om någon vänder sig till någon för att upphäva magi och personen använder sig av någonting annat än det vi nämnde, ruqya och dua och medicin, då är han en magiker. Vad han än gör. Det går inte att bryta magi förutom med hjälp av detta. Och vi glömde nämna att det finns ett till sätt att bryta magi på som är tillåtet. Vi sa ruqya, dua, medicin och så vidare. De nämner också att hitta själva magin. Ja, sihr. Vi nämnde förra lektionen om hur trollkarlarna utför magi med hjälp av till exempel ett hårstrå från personen, hårstrån, kläder, naglar. Och så gör de knutar och de blåser och de lindar in det i skinn eller någonting. Och så gömmer de det här på någon väldigt konstig plats. Taib. Ett sätt att bryta magin på är att hitta den här saken. Det är själva magin. Så man tar den här magin, som vi nämnde, att du tar de här knutarna och du löser upp dem. Och läser Koran, Falaq, surat al-Falaq och surat al-Nas. Och sen förstör du den här magin. Då bryts magin. Taib. Som det skedde för profeten Muhammad a.s. Han fick se den här magin vart den var gömd någonstans i drömmen. Änglarna kom och visade honom i drömmen att den här magin ligger i den här brunnen i Medina. Och han gick dit med sahaba, hittade magin och de förstörde den. Och magin försvann. Hur kan man veta var magin ligger någonstans? Det är oftast väldigt svårt. Men det kan vara till exempel med en dröm. Att Allah som har visat var magin drömmer, vart magin ligger. Eller så kan det vara genom ruqya. Att jinnen berättar. Man läser på personen och jinnen börjar prata. Och jinnen säger att magin ligger där. Jag kan inte gå ut. Kanske jinnen vill gå ut. Man säger jag kan inte gå ut för att magin måste lösas upp. Eller någonting sånt. Eller man hotar jinnen. Eller jinnen kanske blir muslim och berättar att magin ligger på den här platsen. Då går man dit och så löser man upp den. Och då inshallah bryts den här magin. Det är också ett tillåtet sätt att bryta magin på. Men det är aldrig tillåtet att vända sig till en trollkarl. Aldrig tillåtet att vända sig till en trollkarl för att bryta magi. Under några som helst omständigheter. Nej. Taib, och vi avrundar där för idag. Och vi kommer inshallah då nästa vecka tala om skrock och horoskop. Wallahu a'lam.